Välkomna också ni som är med oss via Facebook. Trevligt att möta er på det här sättet. Jag har ingen chans att se vilka som är inne och tittar. Det kan möjligtvis den som är vid kameran göra, men jag ser det inte. Men du kan väl skicka en liten hälsning till dem var du ser någonstans. Det är intressant. Jag såg bara här precis som jag delade den här sändningen att det var några som var inne just då och tittade. Välkomna ni speciellt då. Andra söndagen i advent, då kan man ju förvänta sig en adventstext. Det blir det inte idag. Eller det blir det idag. Beroende precis hur man ser på det. Jag ska dela en text som kanske har varit en av mina svåraste texter. Jag ska förklara sen lite grann varför. Det här är en sån här text som jag verkligen har brottats med. Jag tycker den går så stick i stäv med hur jag tänker Guds ord. Men eftersom det står där så är det Guds ord. Och det här är också en del av Guds ord. Så ska vi titta in i Jakobs brev. Det var inte bara Luther som hade problem med Jakob. Han tyckte det var en halmepistel. Medan Paulus hade en annan syn på den. Jakobs andra kapitel med början på vers 18. Nu kanske någon säger: du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det och bävar. Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Blev inte den prostituerade Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Nu behöver vi be. Far, jag tackar dig för att du välsignar oss när vi öppnar ordet och lyssnar in vad dina heliga tjänare har förmedlat, vad apostlarna har sagt till oss. Far, jag tackar dig för det här ordet från Jakob. Den här andra advent ska få lyfta någonting för oss. Jag ber i Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja börja säga att det kristna livet, ditt och mitt liv, behöver trovärdighet. Vi behöver vara trovärdiga. Och här kommer det här med gärningar in, eller frukten av ett liv i tro. Det finns mycket som inte är trovärdigt, även i kristna led. Mycket som har med pep talk att göra och som egentligen inte är grundat, rotat i äktheten. Och det är viktigt att vi får tag i ett trovärdigt liv som kristna. Och att vi delar ett trovärdigt liv. Det som vi behöver, det har vi i den heliga ande. För det kristna livet får aldrig, ska aldrig och kan aldrig bli ett skärp dig. nu måste du verkligen tro. Nu måste du verkligen hoppas. Utan det måste vara någonting som kommer inifrån. Petrus skriver, ja, vi ska läsa det. I första Petrusbrevets första kapitel. Vers 6. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Och så kommer det, vers 7. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgängligt, men ändå prövas eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje. När ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Äktheten i er tro är mer värd än guldet som är förgängligt, trots att det prövas igen. Alltså det är viktigt att vår tro är äkta. Att vi inte försöker leva upp till någonting som vi inte står på. Jag menar, okej, kanske en illusionist skulle kunna klara det här numret nu. Men jag skulle inte kunna säga så här, att här har jag en trappa, nu stiger jag upp på den och så börjar jag gå uppåt. Ni kommer ju konstatera att jag går fortfarande på golvet. En del försöker ha en tro som är en låtsaslek. Man står inte stadigt i Kristus. Man står inte stadigt i Jesus. Minsta lilla vindkast med motgång gör att man tappar fotfästet. Så tron behöver uttryck som är fasta, som är kontrollerbara, som man verkligen kan säga, här har någonting hänt. Han eller hon, de lever ett annat liv, trygga. Oavsett vad alla andra tycker så är de trygga. Det är dit vi behöver komma. Det är inte gärningar i sig själv, utan livet som pulserar. Vår värld är full av ögonkänneri. Även kyrkan. Där vi försöker intala varandra att vi tror. Eller vi pressar varandra. Du måste tro. Ja visst, vi måste. Men det måste komma inifrån. Jag möter människor som lever i ögonkänneri. Och för att förenkla det lite grann ska jag ta sådana saker som händer i det vanliga livet. Har du hört uttrycket, det var ingen som såg det? Det var ingen som märkte det. Okej, den där sedeln var inte min, men den åkte med. Det var ingen som såg det. Eller kassörskan tog för lite betalt. Jag märkte det, men jag sa ingenting. Eller det var ingen som såg att jag körde för fort. Eller att jag faktiskt tog till en vit lögn. Det finns inte. Det finns inga vita lögner. Det finns lögn eller sanning. Eller hur? Eller också avstår man att kommentera. Eller hur? Men det var ju ingen som märkte det. Så jag, och så här skulle vi kunna ta och plocka in det även i den kristna kontexten. Men det är viktigt att våra gärningar får vara äkta. En plastblomma kan vara fin. Men den lever inte. Den utvecklas inte. Jag vill säga, även om det heter plast, plastik har ju att göra med flexibilitet, eller hur, va? Så det enda som en plastblomma kan åstadkomma, ingen doft, sätter inga frön. Det enda jag kan göra är att samla damm eller bleknar. Och jag avskyr det. Lastblommor alltså. Det har med min uppväxt och min bakgrund att göra. Alltså, det är viktigt att det är äkta. Och att vi inte försöker låtsas som om vi tror. Vi tror på väckelse, gör vi det verkligen? Vi vill att människor ska bli frälsta. Ja, visa det då. Vi vill att vår församling ska växa. Ja visst, visa det då. Tron måste få konsekvenser. Att jag avsätter tid för att be. Att jag avsätter tid för att läsa Guds ord. Att jag avsätter tid för att gå på bönemötena. Eller hur? Alltså, tron måste få konsekvenser. Det måste få visa sig i mitt liv. Arbetsplatsen ska inte behöva tvivla på om du är en kristen eller ej. Dina arbetskamrater måste visa att du har en annan syn på livet. En del kommer de tycka är jättebra. Andra kommer de tycka är lite mer tveksamt. När du talar om hur mycket du älskar din församling och faktiskt vill vara där. Eller? Men det ska också visa sig i omsorg om varandra. Så äktheten i vår tro är det som ger resultat. Det ger gärningar. Det omformar mitt liv. Jag mötte. Är det någonting som en pastor blir väldigt glad för? Det är när man möter människor ute på stan och säger: jag har en av dina medlemmar som arbetskamrat. Vad bra det är. Vad enormt tacksam jag är för att jag har honom eller henne som arbetskamrat. Innan jag var en personlig kristen, så var det ett av de första vittnesbörden som jag mötte på en av mina praktikplatser när jag praktiserade som elektriker. Mina föräldrar var ganska kända i stan. Alla visste vilken kyrka de gick till, och de tog ju naturligtvis: men du är också en kristen, eller hur? Kristendom är ingenting man ärver. Det är någonting man föds till, eller hur? Oavsett i vilken miljö du än är född, så är du född till det. När jag möter en arbetskamrat på Katrinefors AB som sa: ja men du, dina föräldrar, går de inte till Victoriakyrkan? Du är väl med där också? Ja, jag sa ju varken ja eller nej. Jag var lite så där tveksam. Jag gick dit också ibland då. Och sa: du, vi har fått världens bästa arbetskamrat här. Och så nämnde de ett namn, och jag kände ju honom mycket väl. Han var mina föräldrars goda vän. Vad bra han är. Vad hjälpsam han är. Och när det är konflikter, så kliver han alltid in och har ett förlösande ord. Vittnesbördet. Livet. Gärningarna. Som vittnade om tron. Så jag mötte här ett antal gånger. Nu skulle jag bli generande om jag börjar berätta vad jag hört. Så det avstår jag. För det berör oss här i vår gemenskap. Äktheten i vår tro som ger gärningar kommer inifrån. Det kommer inifrån. Det är inte så här att vi som kristna och som bibelläsare har stakat ut: det här måste du göra för att visa att du är kristen. Det finns ingen regelbok som säger att om du inte vittnar 5 gånger på jobbet varje dag, så är du inte kristen. Det finns ingen regelbok som säger så här att om du aldrig brusar upp på arbetsplatsen, ja, då är du inte kristen. Det finns ingen regelbok som säger att du måste läsa 58 versar ur Bibeln för dina arbetskamrater varje dag. Snarare borde det kanske stå att inte ska göra det. Jag har inget mot bibelord, men ibland är våra liv viktigare, och kanske till och med det Gud har lagt ner i våra hjärtan är det som kommer fram. Det är det som formar vårt liv. Så det kommer inifrån. Och därför säger ju Hebreerbrevets författare i sitt 4:e kapitel, vers 12. Ta det här. Nu skulle jag vilja bara att du låter det här på riktigt sugas in i dig. För det här är så viktigt. Och det här gäller dig och det gäller mig. Det gäller våra liv. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ och ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och blottat för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Guds ord, det är det som formar oss. Det är inte en massa regler, utan att jag äter Guds ord, precis som att du äter mat, formar en del av oss lite för mycket. Men Guds ord gör någonting med mig. Om du läser Guds ord och gör det med ett öppet hjärta, så händer det saker i ditt sätt att vara, ditt sätt att tänka. Så låt det få vara levande och kraftigt. När du öppnar din bibel och läser den, så har den inställningen: det här är levande och kraftigt. Det händer någonting med mig när jag läser bibeln. Det är ingen vilken underhållningsbok som helst. Den säger någonting till mig. Den påverkar mitt inre. Det påverkar mitt tänkande. Och det påverkar mina handlingar och mina gärningar. För Gud är i sitt ord. Gud är i sitt ord. Så det är viktigt att vi ser det och tar det till oss. Så vi behöver leva där sinnena förnyas. Och det förnyas av Guds ord. Så ni vet, av de flesta har ju någon form av datorer eller smartphones. Eller till och med vi som har den här Your Version som bibelapp i våra läsplattor och mobiler, även den behöver dateras upp ibland. Våra liv behöver dateras upp, uppgraderas. Och det gör vi genom att umgås med Guds ord. Så låt ditt ord få uppdateras och låt ditt sinne hela tiden förändras och förnyas, så att det händer någonting i ditt liv. Vi kommer till om en liten stund. Ska vi titta på några bibelord. Men det startar med någonting. Du vet, okej, jag kan ställa min klocka och säga att klockan då och då ska jag alltid läsa Guds ord. Och så kan jag sätta en sån äggklocka så jag inte håller på för länge. Så jag inte missar jobbet. Jag menar, vi kan träna oss till att ha ordning och reda på vårt liv, va? Då äter jag frukost, då läser jag Guds ord. Jag går ju upp ur sängen först naturligtvis, va? Så vidare inte äter frukost på säng. Lite opraktiskt om du först ska upp och ordna det och sen gå tillbaka till sängen. Då är det bättre att sitta vid bordet, eller hur? Men det finns någonting som är viktigare. Det är att du har en hunger efter Guds ord. Att du har en längtan efter Guds ord. Så det inte bara blir en inkörd läxa. Jag ska läsa då och då. Utan du har en hunger. Och i fjärde, det finns 9 saligprisningar i inledningen av Bergspredikan. I Bergspredikan som människor, den är bra, säger de. Jag skulle kunna läsa saker för Bergspredikan som säger, ja men det här var lite jobbigt. Men här är bra, va? De här första saligprisningarna. Vi tar den fjärde saligprisningen. Vers 6, Matteus 5. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. De som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Var finns rättfärdighet? Det finns i hans ord. Det finns i hans ord. Så du måste starta med hunger efter att vilja förändras. Att få vara viss om din rättfärdighet. Få vara viss om att Gud har gjort någonting i ditt liv. Om vi nu går vidare till Romarbrevets 12 kapitel, vers 2. Förlåt mig, det blir en hel del bibelord, men jag hoppas du fixar det. Då står det så här: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt behagar honom. Hur många gånger har inte jag hört i själavårdsarbete, i samtal: hur ska jag veta vad Gud vill i den här saken? Hur ska jag veta det? Ja, det är inte lätt för mig heller att veta då i samtal vad Gud vill med just ditt liv. Ja, det finns ju vissa saker man helt klart kan säga att ja, men här är fel. Men om du säger så att jag har brottats med om jag ska sluta läsa Guds ord, eller om jag verkligen ska läsa Guds ord, då finns det ett givet svar: du ska fortsätta läsa Guds ord. Helt klart. Eller om du kommer och frågar mig: ja, men jag vet inte om jag har tid att gå på bönemötena, jag är så trött, ska jag avstå? Då är mitt svar givet: nej, du ska inte avstå. Bönemötet är det viktigaste mötet vi har. Helt klart. Vill du att det ska hända någonting i oss rike, så är det det. Det är viktigt att vi börjar låta vårt sinne förändras och förnyas, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, gott och välbehagligt. Så att det jag skulle kunna säga när de kommer med den frågan, eller du kommer med den frågan, är att du måste låta ditt sinne förnyas. Om du har varit frälst en vecka, 14 dagar, 14 år, 50 år, så måste vi leva i förnyelse. Jag har varit frälst över 50 år. Jag måste leva ständigt i förnyelse. Till och med gripa mig an den här texten som jag har brottats med i så många år. Jag har predikat över den någon gång förut också, men inte många gånger. Därför jag tycker den är svår. Jag ska förklara om en liten stund. Filipperbrevets 1 kapitel, vers 9. Filipperbrevets 1 kapitel. Det finns inte två Filipperbrev alltså. Korinterbrev finns det, och Thessalonikerbrev och Timoteus och Petrus och Johannes finns flera brev av. Då står det: och min bön är att er kärlek ska överflöda men och mer och mer, och ge insikt och gott omdöme, så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris. Min bön att er kärlek ska överflöda mer och mer och ge insikt och gott omdöme. Hallå, vem vill inte ha gott omdöme? Det vill vi väl ha. Då ska vi fyllas med Guds kärlek. Helt klart. Vi kan gå vidare i Efesierbrevet. Det fjärde kapitlet, vers 23. Låt er förnyas i ande och sinne. Låt er förnyas i ande och sinne. Och så kommer vers 24. Och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Låt er förnyas. Det kostar någonting att förnyas. Det kostar någonting att förnyas. Men det är viktigt. Det är viktigt att dateras upp. Att få ett nytt insyn i vad Gud vill. Det är viktigt. Så lev i det här. Och så kom ihåg: en plastblomma förnyas inte. En levande krukväxt förnyas. Ibland kanske vi inte alltid är nöjda med det som hände med en levande blomma, för vi har glömt att vattna de sista 14 dagarna. Så den ser lite tråkig ut. Och ja, det är inte alltid det går att rädda den i efterhand. Men ditt liv går att rädda. Det är helt klart. Det går att rädda. Så lev i det här. Var klar i det. Din tro har gärningar. Din tro har gärningar. Din tro har gärningar. Men gärningarna ger inte tro. Men gärningarna ger inte tro. Det är viktigt att komma ihåg. Ditt hjärta slår så att din kropp fungerar. Men du kan inte ha din kropp att fungera så att hjärtat slår. Det kanske var lite att fundera på. Som jag sa förut. Det här är en svår text för mig. Du kanske tycker att det här är enkel text. Det är ju gört enkelt. Men jag är så programmerad med att man blir inte frälst genom gärningar. Och det är ju helt klart, det blir man inte. Man blir inte frälst genom gärningar. Så jag har svårt med, jag och Luther, vi har svårt med Jakobs brev. Jag var ju gott sällskap i alla fall. Eller hur? Men det står så här i Jakob 2:18. Nu kanske någon säger, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Jag skulle vilja att det här sista får vara någonting av något som jag understryker i ditt liv. Jag ska visa min tro genom mina gärningar. Alltså mitt liv ska tala om att jag tror. Det är inte mina ord som ska tala om att jag tror. För de kan falla väldigt tungt till marken. Utan substans. Jag möter allt för mycket pep talks kristendom. Så börjar det blåsa lite granna. Det händer någonting i livet som man inte hade programmerat in. Och så börjar tron gunga under fötterna. Attityderna börjar försvinna. Men jag ska förklara lite grann varför jag har svårt med den här texten. I Efesierbrevet 2, vers 8-9. Jag har blandat ihop några saker. Alltså det här är inte precis idag och igår jag det här, utan det är en tid tillbaka. Men när jag började som förkunnare så var jag så programmerad av Efesierbrevet 2, 8 och 9 och kanske inte riktigt har tänkt konsekvensen av den. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Och där säger vi amen, va? Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Är det sant? Och här liksom på något sätt landade jag och tänkte, ja men gärningarna är ganska, det är ju det inre livet det handlar om. Eller hur? Men det inre livet ger gärningar. Det ger frukt. Men att jag rör på armar och ben, det är inte alltså att jag har inmonterat en motor någonstans i mig. Utan det är på grund av att jag har ett inre liv. Därför kan jag röra mig, eller hur? Och det är viktigt att se det, att det finns någonting som uttrycker att du lever i Filipperbrevets andra kapitel, några versar 4 och 5. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och så finns en beskrivning på hur han var. Och vad vi kan säga om Jesus. Det var inte bara ord. Det var liv. Det var handling. Till och med så starkt som när han kom på ett ställe där människor var demonbesatta. Så direkt regeln. Du Guds son, vad har du här att göra? Ska du förgöra oss? Han behöver inte säga någonting. Hans liv var där. Och lever du levande med Kristus. Om du är honom som är herre i ditt liv och som bestämmer över ditt liv och som för dig framåt i hans segertåg, så kommer människor att reagera. Människor kommer att reagera. Och det kan jag säga också till er som är med oss via Facebook. Innan Facebook-tiden, både här och i Lidköping, så levde vi ganska fredfullt. Men när vi började föra ut budskapet, så helt plötsligt fick vi motgång. Den onde började visa sitt rätta ansikte. Men vi slutar inte för det. Vi slutar inte för det. Vi älskar er som är med oss via Facebook. Vi älskar dig som ännu inte har lärt känna Jesus. Och vi älskar varandra som är här. Men det finns någonting i namnet Jesus som har sprängkraft. Och när han bor i vårt hjärta, inte bara ord som kommer över våra läppar, som något sorts mantra som vi lär oss utan till, utan någonting som lever här inne i vårt hjärta, då kommer vi stöta på patrull i den här världen. Vi kommer göra det. Men vi älskar honom ändå. Vi älskar hans liv ändå. Tron som har gärningar med sig behövs i vardagen. Du behöver den. Vi håller på med en låtsastro. Vi har inte en fejkad tro. Det är någonting som är reellt och som till och med påverkar våra val. Låt mig få ta dig med. Jag ska inte läsa hela samman, men jag skulle vilja att du ändå slår upp första Moseboks 22 kapitel. De 19 första verserna är spännande versar. Här berättas det om en man som heter Abraham. Han var till hög ålder kommen. Han och hans fru Sara hade längtat efter någon som skulle bära deras namn vidare. De längtade efter en arvinge som skulle bära verket vidare. De visste ju varför de var där. När de var i Haran, då har det i 12 kapitlet. När de var i Haran kom Guds kallelse till Abraham. Du ska dra ut ur ditt land och ditt folk till en plats som jag ska visa dig. Han tog med sig sin brorson som då var pappalös, Lot. Och så lämnar de Haran, går en ganska krånglig väg, kommer till Kanans land. Där bor de i tält. Och vid flera tillfällen får liksom Abraham uppleva att han ska förföra det här släktet vidare. Han är barnlös. Men vid ett tillfälle kommer Herren och hälsar på sig nästa år, så den här tiden så ska du ha en son. Mm. Jubel och klang, fest i Kanans land, i Abraham och Saras tält. Ett litet barn var fött. Men så kommer Gud. Och vi tänker så här, alltid när Gud kommer så är det hipp, hipp, hurra. Yes, Gud, underbart. Jag tror inte Abraham kände så mycket hipp, hipp, hurra här. Abraham, litar du på mig? Älskar du mig? Du ska offra din son. Du ska göra på Moria berg, där Jerusalem ligger idag. Du ska offra honom där. Så tar Abraham iväg. Han går iväg. Han lyder Gud. Jag undrar hur mycket du och jag skulle diskuterat med Gud om vi hade hamnat i den situationen. Hade vi sagt, hipp, hipp, hurra, jag går och offrar min son. Jag vill lyda dig. Det var ingen glädje hos Abraham, men han var lydig. Han var lydig. Han var lydig. Han går iväg. Du vet när Isak ställer frågan, pappa, vi har veden med oss. Vi har kniven med oss. Vi har elden med oss. Men var är offret? Abraham, eller Isak visste. Det vi möter här är det som kommer att räknas Abraham som rättfärdig. Det är det som kommer att räknas som rättfärdighet. Alltså, kan vi koka ner det till en mer, vad ska jag säga, story som är så dramatisk. Här står hela frälsningshistorien på en mycket skör tråd. Men Abraham lyder. Vi kan gå till Hebreerbrevets 11 kapitel, där vi har liksom en liten sammanfattning av storyn. 17 versen. I tron bar Abraham fram Isak som offer när han blev satt på prov. Sin enda son bar han fram, trots att han hade fått löftena. Och Gud har sagt till honom: det är genom Isak din avkomma ska räknas. Abraham räknar med att Gud hade makt att till och med uppväcka från de döda. Och därifrån återfick han honom också billigt talat. Det jag skulle vilja att du observerar. Hade inte Abraham lytt, så hade han missat välsignelsen. Det är efter det här som man får räkna himmelens stjärnor och sanden på stranden. Och jag bara tänkte så här: hur mycket av Guds välsignelse missar vi genom olydnad? Genom att inte gärningarna får uttrycka den tro som vi verkligen har. Ja, det är viktigt att vi ställer frågan: går jag bara på mina egna känslor och min egen vilja och min egen plan, eller har jag en högre plan? Hur mycket har det kristna livet fått kosta? Abraham kostade hans gudsrelation väldigt mycket. Paulus kostade väldigt mycket. Men de blev räknade bland Guds stora. Vad har det kostat dig? Det kristna livet är inte bara en bekväm överdrock som jag tar på mig, eller en bekväm kappa som jag drar över allt sammans. Det kostar någonting. Och det är där tron och gärningarna visar sig. Det vet jag att de som har betalat mycket vet det. Men det är viktigt att vi ser den här delen. Vi vill bara ha, men Gud vill också ha. Gud vill också ha någonting av dig. Så lev ut gärningarnas vittnesbörd. Genom att du har gjort val. Som Abraham gjorde. Abraham visste löftena som var knutna till Isak. Ändå var han beredd att offra Isak. Han gick så långt så han till och med band honom och la honom på offeraltaret. Var beredd att slakta sin egen son. Därför han lydde Gud. Det här kan ju ses som helt absurt. Och det säger: men sån Gud har vi inte. Sån Gud har vi. Sån Gud har vi. Men Gud hade ett full portion av välsignelser över Abraham. Och idag kan vi tacka Gud för Abraham. För genom honom kom Jesus till världen. Genom att han var lydig kom också Jesus, Guds son, till den här världen. Han avstod inte. Gud fader avstod inte att offra sin son. Han gjorde det för din och min skull. Men Gud gav honom liv igen. Så låt människor se den trygghet du har i Gud. Att du älskar honom fortfarande. I Romarbrevets 4 kapitel läser vi vidare om Abraham. Vers 2-3. Om Abraham förklaras rättfärdig genom gärningar. Där har han något att berömma sig av. Men inte inför Gud. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. tro är inte en teori. Tro är praktik. Tro är praktik. Okej, får jag ge dig en bild? Säg att det finns en bro över ett stup. En sån här riktigt djup, bråddjupt. Och så känner du så här. Ja, jag tror ju att jag kan komma över, men jag är inte säker. Så jag avstår. Jag vågar inte gå på bron. Men om någon frågar så säger, tror du den där bron håller för en människa att gå över? Då säger jag, ja, det tror jag. Men du går inte. I den pariteten har vi varit med mycket av vårt kristna liv. Människor säger, tror du verkligen att Gud kan göra det här? Ja, jag tror det. Men vågar du testa? Tro handlar om tillit. Tro handlar om att våga gå. Jag skulle kunna ta många exempel från Bibeln. Jag menar, Mose leds och går till ett bakhåll vid Röda havet. Så avstod han visste. Ja, men han var orienterad i trakten, Mose. Det var inte så att han gick fel. Han gick på Guds kallelse. Det fanns en väg upp till Kanaans land ut efter havsländerna. Men han avstod. Han gick inte Gaza-vägen. Han gick mot Röda havet, för han skulle ut och fira också gudstjänst i Sinai. Det vet vi. Men ibland, han visste trots att havet fanns där. Det var bråddjupt. Han visste det fanns en väg för dem. Han vågade lita på det. Det var inte bara han och hans familj som hade gått under. Ett helt folk hade gått under. Om det har varit fel. Men han gick. Så låt ta en funderare till på när du säger att du tror. Ta en funderare till. Står du stadigt? Står du på en säker mark med din tro? Håller den att testa? Det räcker inte att jag med mina ord och med min mun säger jag tror. Frågan är, vågar jag göra med mina handlingar? Jag skulle kunna ta exempel, men jag ska inte göra det, som är oerhört spännande. Vad Gud kan göra. Om man vågar gå med Gud. Till sist. Det är så man säger bara för att folk ska liksom börja säga, ja nu, än så länge till. Jag säger inte hur långt till sist det är. Gud längtar efter mognad. Som en trädgårdsmästare längtar efter att den planterade blomman ska börja blomma. Som den som har en fruktträdgård inte bara gläder sig över fruktträdets blommor utan längtar efter dess frukt. Eller som ett nyfött barn, föräldrar till ett nyfött barn. De är glada över sitt barn. De tycker de luktar underbart. De tycker det är fantastiskt. Men visst längtar man efter att de står på egna ben. Att de kan ta egna beslut. Att de kan försörja sig själva, etc, etc, va? Gud längtar också efter vår mognad. Gud längtar efter att vi ska stå upp och säga, jag går med dig Gud. Jag tjänar dig Gud. Det är inte den här världens rikedom som är viktig. Det är att få känna dig. Och få bli välsignad av dig. Det är det handlar om. Så låt dig komma till mognad. I ditt liv. Och här är en utmaning. Var inte nöjd med att du är där du är. Ärligt talat. Jag menar, nu har jag varit här i den här församlingen under många år. Och ni skulle kunna liksom sätta lite ja. Ja. Det var bättre förr eller? Tack gode Gud för att det inte är som förr. Jag vet inte vilket betyg du ska sätta. Men jag har bestämt mig. Att jag ska inte vara densamma idag som jag var för 10 år sedan. Och jag ska inte vara densamma om några år. Jag vet att min kropp bryts ner, jag vet det. Men min ande vill jag leva fräscht. Jag vill leva up to date med Gud. Och jag är beredd att säga Gud att det är någonting du ska avstå. Någonting du ska göra annorlunda. Så jag är beredd att säga Gud, jag gör det. Jag vill växa med dig. Jag vill inte förkrympas i min tro. Jag vill inte det. Därför det skulle vara ett fel utifrån detta att mina gärningar ska visa min tro. I Efesierbrevets fjärde kapitel. Ett sammanhang som vi läser i ett helt annat sammanhang annars. Från vers 11. Jag skulle vilja att du liksom riktigt är med nu. Efesierbrevet 4 och 11. Till och med vers 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. För att utrusta det heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskap med Guds son. Till en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så när Gud kallar dig att bli en apostel, en evangelist, en profet, en herde, en lärare, så finns det en bakgrund, inte för att du ska växa, utan helheten ska växa. Din brist på tillväxt är inte bara din brist, det är helhetens brist. Det är det. Därför Gud har en längtan att vi tillsammans ska komma fram till en mognad som motsvarar Kristi fullhet. Var så till sinne som Kristus Jesus var, läser vi i Filipperbrevet 2:5 förut. När vi i den kristna gemenskapen börjar få mogna, så kommer vårt vittnesbörd, våra gärningar, att bli mogna. Våra val kommer bli mycket naturligare. Jag behöver inte slicka på fingret och känna åt vilket håll det blåser. Det är stor tryck. Jag vet vad Gud vill. Okej, jag går ju på motgångar. Jag drabbas av saker som jag absolut inte skulle vilja. Men jag är inte ensam. Jag går med honom. Och jag vill fortsätta växa, Gud. Jag vill fortsätta att tjäna dig, Gud. Så trots att vi nu sänder via Facebook och så småningom på YouTube här idag, så gör vi det. Därför att vi vill tjäna honom. Vi vill utmana dig som finns med oss via Facebook eller YouTube. Vi vill utmana dig att börja ta Gud mer på allvar. Inte bara som någon form eller någon religiositet, utan en relation, ett liv tillsammans med Gud. Det är vår längtan till dig. Det är vår längtan till dig som sitter här. Det är vår gemensamma längtan till varandra som kommer från honom, vår Gud. Ska vi be tillsammans. Himmelske far, jag bara tackar dig för att du finns här tillsammans med oss idag. Vi tackar dig, helige fader, för att du själv är här för att möta och välsigna oss. Herre, hjälp oss att vår tro får uttryckas i gärningar. Jag ber om det. Låt vårt liv andas ut någonting annat. Tack för att vi har dig som Herre och frälsare. I Jesu namn. Amen. Amen.